إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يكم رضاك بإذن الله börja prata om paradiset och dess beskrivning. Och det kommer vara en lektion som kanske är 3 eller 4 lektioner med Allahs vilja. Och böckerna om paradiset är många. Men när jag kollade så fann jag att boken Al-Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, som är skriven av Ibn al-Qayyim, var den bästa boken. Wallahu a'lam. En bok som är flera hundra sidor, där Ibn al-Qayyim, rahimahullah, beskriver paradiset. Och som våra ulema säger, att om Ibn al-Qayyim kommer och talar om någonting detaljerat, så finns det ingen före honom eller efter honom som har talat lika bra om denna sak. För han går väldigt djupt in i saker och ting. Och jag fann också att hans beskrivning av paradiset var på ett annorlunda sätt. Han kommer med många fawaid, många nyttor som vi inte finner i andra böcker, och han drar ut nyttor från haditherna och verserna som man kanske aldrig hade tänkt på. Och som vanligt så måste ju man förkorta, eftersom att den här boken, som jag sa, är flera hundra sidor och den består av 70 stycken kapitel, och det skulle ta väldigt lång tid att gå igenom allting, utan vi förkortar. Och vi kommer även att ibland lägga till saker från andra böcker, som till exempel Ibn al-Qayyim, han har också poesiverser som kallas för en nunia, som består av cirka 5000 poesiverser, där han beskriver Ahli Sunna wal Jamas trosuppfattning. Och i slutet av de poesiverserna så beskriver han också paradiset. Så jag kommer också att ibland kanske referera till de här poesiverserna och dess förklaring, för de är förklarade av till exempel Sheikh Fawzan och så vidare. Och Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nämner i förordet till hans bok Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah att det här, att han skrev boken som en bishara, som en glad nyhet till Ahli Sunna wal Jama'a, de muslimerna som har rätt trosuppfattning, som en glad nyhet med vad Allah subhanahu wa ta'ala har förberett för dem i paradiset. Eftersom att Ahli Sunna wal Jama'a, de förtjänar detta glada budskap i detta liv och i nästa. Och de förtjänar också Allahs välsignelser. Nej, för det är ju de som är Allah och hans profets awliya, Allah och hans profets nära vänner. Och de, Ahli Sunna wal Jama'a, det är de som är från Allahs parti, och de som är från profetens parti, alayhi salatu wassalam. Och det är de som avviker från all slags bid'a, till skillnad från de som avviker från profetens sunna, för de är inte Allah och hans profets vänner, utan de är Allah och hans profets fiender. Och Ahli Sunna wal Jama'a, det är de som ger seger till hans sunna utan att bry sig om vad folk ska säga för någonting. Och sen så nämnde han hur dessa människor underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala och allting som är etablerat från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, och de sätter ingenting framför profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Och sen är det kapitlet vi kommer börja gå igenom, paradisets dörrar. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Och de som fruktade sin herre ska ledas mot paradiset i grupper. Och när de når fram, då står dess portar, eller dess dörrar, öppna. Och väktarna säger: Assalamu alaikum, ni har gjort gott, så stig in. Här ska ni förbli i all evighet. Surat al-Zumr, vers 73. Så Ibn al-Qayyim nämner: kolla hur de förs samlade in i en grupp till paradiset, lyckliga med deras bröder, i hopp om att gott ska i hopp namn de förs in i paradiset i en grupp lyckliga med deras bröder i hopp om gott med starka hjärtan så som de var förenade i denna värld och då de brukade vara tillsammans. Och sen se hur deras väktare säger assalamun alaikum. De börjar med salam som omfattar att klara sig undan allt ont och allting hatat. Eftersom assalam är en slags dua. Så denna dua omfattar att klara sig undan allting ont och allting hatat. Och sen, vad som då betyder att ni har klarat er undan. Och ingenting, alltså ni har klarat er undan. Och ingenting som ni hatar kommer att drabba er efter idag. Och sen så säger de, tiptum fadkhuluha khalidin. Att för att ni var så goda så får ni gå in här i all evighet. Och den salam och säkerhet ni har fått. Och att ni kommer att gå in. Varför? För att ni var så goda. Eftersom att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det här paradiset haram för alla som inte är goda. Utan det är endast de som är goda. Att tayyibun som kommer få gå in i paradiset. Så kolla hur denna vers omfattar. Att de fick ett glädjebudskap. Och de sa också wadkhuluha khalidin, att de ska då gå in där i all evighet. Och att tayyib, att de då var goda. Och de fick assalam, dua, med att de ska få frid och klara sig undan allting ont. Och Ibn al-Qayyim, han nämner en till sak som är att paradisets portar alltid kommer vara öppna. Till och med efter att man har fått gått in i paradiset så kommer portarna vara öppna. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i surat As-Sad, vers 50-51: Jannatu adnin mufattahatun lahum al-abwab muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa sharab. Edens paradis, Edens eviga paradis, vars dörrar kommer att vara öppna för dem. Och de ska vila, och där ska de vila lutande mot mjuka kuddar. Där ska de kalla efter massa av frukter och drycker. Så här finner vi att deras dörrar alltid kommer att aldrig kommer att stängas efter att de har fått gått in i paradiset, till skillnad från eldens dörrar. Allah subhanahu wa ta'ala säger om elden, innaha alayhi mu'sada, surat al-Humaza, vers 8, att, vilket betyder ungefär, den kommer att vara sluten kring dem, alltså låst, och ingen kommer att gå in eller gå ut i all evighet. Och gällande att paradisets dörrar är öppna, så får man indikationen att de är fria. Man är fri i paradiset att komma och gå precis som man vill. Man kan förflytta sig i paradiset, och att änglarna ständigt kommer att komma in till dem genom dörrarna med gåvor. Och vi förstår även att paradiset är darun amin. Det är ett hem som är fridfullt, som är säkert, som inte behöver låsas, till skillnad från hemmen, eller hemmen i denna värld. Och vad som har nämnts angående paradisets dörrar i sunnan är till exempel hadithen som är berättad av Bukhari och Muslim, att Abu Huraira radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om någon ger eller offrar två sorter av någonting, en egendom, alltså pengar eller någonting, fi sabilillah, för Allahs skull, då ropas det från paradisets dörrar: ja Abdallah, det här är bättre. Den som var från Ahlus Salah, och sa, nam, det kommer kallas då från paradisets dörrar: ja Abdallah, det här är bättre. Alltså de uppmuntrar en att fortsätta att spendera för Allahs skull. För vad som finns i paradiset är bättre. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: den som var från Ahlus Salah, folket som bad mycket, kommer att kallas till bönens dörr. Och de som var från Ahlul Jihad, folket av Jihad, kommer att kallas till dörren av Jihad. Och de som var från Ahlul Sadaqa, dörren av de som ger Sadaqa, Zakat, Al-Muser, kommer att kallas till dörren av Sadaqa. Och de som var från dörren av Siyam, av Fasta, kommer att kallas till en dörr som heter Ar-Rayyan. Och då så sa Abu Bakr radiallahu anhu: bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, finns det någon som kommer att kallas till alla dessa dörrar? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: naam, ja, och jag hoppas att du är från dem. Och Ibn al-Hajar al-Asqalani, en av våra stora lärda, som har förklarat Sahih Bukhari, han säger i hans kända bok Al-Fath al-Bari, på förklaringen på Sahih Bukhari, att denna hadith nämner fyra dörrar, men paradisets dörrar, de är åtta. Och så säger han att från de fyra pelarna som då kommer efter shahadatan, så nämndes fastan, zakat och salah. Och hajj är kvar. Hajj nämndes inte. Och han säger, utan tvekan så har den också en dörr i paradiset. Och vad gäller de tre kvarstående dörrarna, så är det, det har nämnts i vissa hadither, att det finns en dörr som är till al-kadhimin al-ghayb wal-afin an-nas, de som överser folks brister, eller de som förlåter folk, och de som släcker eller håller inne sin ilska. Fast denna hadith är inte sahih, men Allahu alam, det kan vara så att det är korrekt ändå. Och så har det också nämnts i sunnan att det finns en dörr som kallas för den högra dörren. Och det har nämnts i hadithen att det är bab al-muttawakkilina alladhina yadkhuluna minhu min la bila hisab alayhi wa la adab. Att den högra dörren är för dem som brukade förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala, de som hade tawakkul, och de kommer att få gå in genom denna dörr utan räkneskap och utan straff. Och vad gäller den sista dörren, så säger han att det kanske är dörren av vikr, dörren av åminnelse av Allah subhanahu wa ta'ala, eller dörren av kunskap. Wallahu a'lam. Och vi lär oss också från den här hadithen att när Abu Bakr radiallahu anhu frågade om någon skulle kallas från alla dessa dörrar, så förstår man att man får indikationen av att de som kommer kallas till alla dörrar är få. Det är inte många. Och att vad som menas också i hadithen är frivilliga gärningar. Alltså när den nämner bön, fasta, zakat och så vidare. Och vad vi förstår, att det är frivilliga gärningar, det som är sunna, och inte de obligatoriska, eftersom att de som gör alla dessa gärningar obligatoriska, alla dessa obligatoriska gärningar, de är många. Alltså det finns många muslimer som fastar i Ramadan. Det finns många som ber fem gånger om dagen. Och det finns många som betalar zakat. Till skillnad från de som gör dessa saker frivilligt. De som ber fem gånger om dagen, och sen så ber de till exempel 12 raka sunna varje dag. De ber 4 raka innan asr. Och så vidare. De ber salat och duha. De som ständigt gör dessa saker, de är få. Och de som ständigt ger från sina pengar till de behövande, de är få. Och de som ständigt fastar, frivillig fasta, de är få. De som ständigt fastar måndagar, torsdagar, 3 dagar varje månad, när det är fullmåne och så vidare. Och vad som menas med att den personen kommer att kallas till alla dörrar är för att ära honom. Eftersom att personen endast kan gå in genom en dörr. Men då personen kallas till alla dörrar, så är det endast för att ära honom. Naam. Och Sheikhen Ibn Hajar, han nämner att det kanske är så att den dörren han kommer gå in genom är den dörren vars gärningar han brukade göra mest. Okej? Och om en person då kallas till alla åtta dörrar, så kommer han då, wallahu alam, att kanske stiga in genom den dörren vars gärningar han brukade göra mest. Och vad vi också lär oss från den här hadithen är att Abu Bakr är lovad paradiset. Att Abu Bakr kommer få gå in i paradiset. Eftersom att då Abu Bakr frågade, finns det någon som kommer få gå in genom alla dörrar? Då så sa han, alaihissalatu wassalam, jag hoppas att du är från dem. Och Ibn al-Hajar säger att om Allah har nämnt i Koranen att han hoppas att ordet hoppas nämns, eller raja på arabiska, eller det har nämnts i sunnan, då vet vi att det kommer bli så. Eftersom att allt som Allah och hans profet vill eller hoppas kommer att bli bi'idhnillah. Och sen så nämner han kapitlet om hur breda deras dörrar är. Hur långt avstånd det finns mellan deras öppningar, eller mellan deras två ändar. Profeten alayhi salatu wassalam, han har sagt: "Wallazi nafsi Muhammad biyadi, inna ma baina misra'ain min masari' al-janna kama baina Mekka wal-Hajr aw kama baina Mekka wa Basra." Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har sagt: "Vid honom i vars själ min hand vid honom i vars hand min själ vilar, så finns det inte två ändar av paradisets dörrar förutom att det är lika långt avstånd mellan dem som det är mellan Mekka och Hajr." Och Hajr är en stad i Yemen. Och i en annan riwaya så säger den: "Aw kama baina Mekka wa Basra." Eller som det är mellan Mekka och Basra. Och Basra ligger då i Irak. Och i vissa hadither så har det nämnts att det är cirka 3 dagars avstånd eller resa för en snabb ryttare. Så om en man rider på en häst snabbt, så i 3 dagar och 3 nätter så är det ungefär lika långt avstånd. Nah. Och det har nämnts i vissa hadither, fast det är från sahaba, att avståndet är 40 års avstånd mellan ändarna till dörrarna i paradiset. Men då säger Ibn Qayyim: "Om detta är sahih, så kan det vara så att det här är den största dörren." Eller att paradiset, som vi vet, har ju olika nivåer. Och dessa nivåer är över varandra. Och ju högre upp man kommer, ju större är dörren. Wallahu a'lam. Och sen så går han in på ett kapitel där han pratar om paradisets nycklar. Att som ni vet så har varje dörr en nyckel. Och det har nämnts i vissa hadither: "Miftahul jannah shahadat wa la ilaha illallah." Att nyckeln till paradiset är att man vittnar om la ilaha illallah, att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och det har nämnts från Wahb ibn Munabbih, en man av tabi'in som var student till sahaba, i Sahih Bukhari, att denna man Wahb ibn Munabbih, han frågades: "Är inte la ilaha illallah nyckeln till Janna?" Då så sa han: "Jo, men det finns ingen nyckel förutom att den har asnan, förutom att den har tänder." Ni vet, varje nyckel har en egen form, den har egna tänder. Och så sa han: "Om du kommer med en nyckel som har tänder, då kommer den att öppnas. Då kommer paradiset att öppnas. Annars så kommer det inte att öppnas." Och Sheikh Fawzan hafidhahullah, han säger att paradisets nyckel är la ilaha illallah. Men det betyder inte att man bara säger la ilaha illallah så får man gå in i paradiset. Utan vad som menas är att man uttalar la ilaha illallah, och sen så agerar man i enlighet med la ilaha illallah. Och att man också förstår dess betydelse. Och så nämnde han vad Wahb ibn Munabbih hade sagt, att paradiset har en nyckel som är la ilaha illallah, men att om man kommer med en nyckel utan tänder så kommer paradiset inte att öppnas. Och så sa han, Sheikh Fawzan, att denna nyckelns tänder är gärningar. Som till exempel as-salah, att man ber, as-zakat, as-siyam, att man fastar, al-hajj, att man gör pilgrimsfärd. Och att en nyckel utan tänder inte räcker. Så man måste tro på la ilaha illallah och på vad detta ord omfattar och agera i enlighet med detta ord. Så en nyckel måste ha tänder, och om den inte har det, då är det som att man inte har någon nyckel alls. Och det kommer inte att gynna personen som säger det. Och vissa människor, de tar den här hadithen på dess yttre, då de säger att paradisets nyckel är la ilaha illallah. Att den som säger det och sen aldrig gör några gärningar, att det här är en person som då till exempel har full iman eller kommer få gå in i paradiset. Och han nämner att det här är helt fel. Att om man säger att la ilaha illallah är paradisets nyckel, då måste man också förklara det med andra hadither. Och han säger att profetens hadither förklarar varandra. Till exempel att man måste säga detta ord uppriktigt från ens hjärta. Och att man förnekar det som dyrkas vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är mycket viktigt att förstå, eftersom att det finns många människor som har gått vilse i angående detta. Och ni vet alla, ibland om man säger till vissa muslimer, varför ber du inte för? Eller varför har du inte hijab och så vidare? Då säger de att iman är i hjärtat. Jag har sagt la ilaha illallah, jag får gå in i paradiset och så vidare. Det här är helt fel att säga såna här uttalanden, eftersom att la ilaha illallah har villkor. Man måste agera. Och då kan vissa säga, men vad säger du om alla hadither som säger att den som säger la ilaha illallah kommer gå in i paradiset och så vidare? Då säger ulema så här, att som vi sa, haditherna förklarar varandra. Och för det andra så sa vår sheikh Abdul Muhsin al-Abad en mycket fin sak. Han sa, om en person säger la ilaha illallah uppriktigt med hans hjärta, då kommer han också att agera i enlighet med ordet. Om man säger la ilaha illallah uppriktigt, då kommer man att be, man kommer att fasta, man kommer att betala zakat och så vidare. Och här i detta kapitel nämner Ibn al-Qayyim en mycket fin faida, någonting som kommer gynna oss med Allahs vilja. Och han nämner att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort nycklar. Allah, han har gjort nycklar till allting som man ska sträva efter. En nyckel som öppnar alla dörrar till saker och ting. Och så säger han så här, han börjar nämna exempel. Han säger Allah gjorde att tuhur, renlighet, nyckel till bönen. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, miftahus salah at-tahara. Bönens nyckel är renlighet, att man gör rusul eller att man gör wudu. Och så sa han, nyckeln till hajj är al-ihram, att man går in i pilgrimstillstånd. Och nyckeln till birr, till vänlighet, nyckeln till birr, till att man är god, är vänlighet och uppriktighet. Och han gjorde tauhid till paradisets nyckel. Och han gjorde att fråga och lyssna på bästa sätt nyckeln till kunskap. Han gjorde att ställa bra frågor och lyssna bra som nyckel till kunskap. Och han gjorde tålamod som nyckel till framgång och seger. Och han gjorde tacksamhet som nyckel till att få mera. Och han gjorde dhikr, åminnelse av Allah subhanahu wa ta'ala, som nyckel till al-wilaya wal-mahabba. Han gjorde åminnelse, dhikr, som nyckel till att få Allahs kärlek och till att bli från Allahs vänner. Och han gjorde taqwa, gudsfruktan, som nyckel till framgång. Och han gjorde hopp och frukta som nyckel till tawfiq. Han gjorde hopp och frukta som nyckel till tawfiq. Och tawfiq betyder också en slags framgång i religionen. Och när vi säger hopp och frukta, då menar vi att man hoppas på Allahs rahma och hans förlåtelse, och att man då fruktar hans straff. Ja. Så detta är en framgång till tawfiq. Och så sa han, han gjorde dua, nyckeln till att bli bönhörd. Och han gjorde zuhud fi dunya, att avhålla sig från denna värld, som en nyckel till längtan och hopp om nästa liv. Och han gjorde till iman, och nyckeln till iman, att man reflekterar över de saker som Allah har uppmuntrat hans slavar att reflektera över. Och nyckeln till att få komma till Allah subhanahu wa ta'ala, att man underkastar sig, man underkastar sitt hjärta och håller det friskt för hans skull. Och att man har ikhlas för eller till honom, i kärlek och hat i allt som man gör och i allt som man avstår ifrån. En gång till han sa här, och nyckeln till att få komma till Allah subhanahu wa ta'ala, att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala och få komma nära honom i paradiset, är att man underkastar sitt hjärta och håller det friskt för hans skull. Och att man har ikhlas, man har uppriktighet för honom, i kärlek och hat. att man endast älskar för Allahs skull och man hatar för Allahs skull, så som det har nämnts i en hadith, att den som älskar för Allahs skull och hatar för Allahs skull, han har kompletterat sin iman. Och så säger han, och nyckeln till att ge hjärtat liv är att reflektera över Koranen och att ödmjuka sig inför Allah i den sista delen av natten och att lämna synder. Mycket fint då han säger, nyckeln till att ge liv, till att ge ens hjärta liv, är att reflektera över Koranen, att läsa den och tänka på och försöka förstå vad Allah subhanahu wa ta'ala vill säga och att ödmjuka sig i den sista delen av natten, alltså innan fajr, att man ödmjukar sig till Allah subhanahu wa ta'ala, ber om förlåtelse och så vidare. Och att man lämnar synder är också en av de största orsakerna till att få liv i sitt hjärta. Och nyckeln till att få Allahs rahma, Allahs barmhärtighet, är att ha al-ihsan, att dyrka Allah på bästa sätt. Nyckeln till att få Allahs barmhärtighet är att ha ihsan, att man dyrkar Allah på bästa sätt. Och att sträva i att gynna Allahs slavar. Man dyrkar Allah på bästa sätt och man strävar också i att gynna människor så gott man kan. Och nyckeln till ar-rizq, till att få försörjning, till att få pengar och så vidare, är att sträva i att ha taqwa och ständigt göra istighfar och ständigt be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och nyckeln till al-izz, till ära, är att lyda Allah och hans profet. Och så säger han, och nyckeln till att förbereda sig, nyckeln till förberedelsen inför nästa liv, är att man ska inte tro eller förvänta sig att man ska leva länge. För den som tror att han ska leva länge i 60, 70, 80 år, det här är en person som kanske inte kommer förbereda sig inför nästa liv på bästa sätt. Utan den som ständigt är rädd att det här kanske är hans sista dag, det är en person som kommer att sträva och förbereda sig för nästa liv på bästa sätt. Och så säger han, då han avslutar, då han nämner det goda, att nyckeln till allting gott är strävan till Allah och nästa liv. Nyckeln till allting gott är strävan till Allah och nästa liv. Och så säger han, nyckeln till allt ont är, nyckeln till allting ont är att älska denna värld och tro att man ska leva länge. Och sen så nämner han att det här är bland de nyttigaste kunskaperna som finns. Att känna till nycklarna av ont och gott. Eftersom att Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort nycklar till allting gott och allting ont. Och allting har en dörr som man måste träda in igenom. Precis. Och så nämner han då exempel på nycklar till ondska. Då så sa han, så som Allah har gjort kyrk och högmod och förnekandet av det som hans sändebud och profeter har kommit med, och att negligera ihågkommandet av honom, och att göra ens skyldigheter, och att negligera att göra ens skyldigheter till honom, en nyckel till elden. Vad är en nyckel till elden? Kyrk och högmod och förnekandet av det som hans sändebud har kommit med. Att inte göra dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala, och att inte göra ens skyldigheter gentemot honom. På samma sätt som han gjorde al-khamr, alkohol och knark, nyckeln till all synd. Allah subhanahu wa ta'ala gjorde alkohol och knark som nyckel till allting ont. Som det har nämnts i en hadith, al-khamr ummul khaba'if. Att alkohol är nyckeln till allting ont. För ni vet, och det här vet även kuffar, att det finns synder och brott som en människa aldrig gör. Men när han är full så gör han dessa synder. Och det nämndes i en hadith om en man som dyrkade Allah mycket, och han var från Bani Israel, tror jag. Han togs till en kung, eller en orättvis ledare, som sa till honom att du får välja mellan vissa synder. Du måste göra en av dessa synder eller så kommer jag döda dig. Du får dricka alkohol, göra zina, eller äta haram, eller döda och så vidare. Då så sa mannen att jag ska inte döda, jag ska inte göra zina, utan jag dricker alkohol. Så drack han alkohol, och när han hade gjort det så gjorde han zina och han dödade och så vidare. Vilket är ett bevis på att alkohol är nyckeln till allting ont. Och så säger han också, Sheikhen Ibn Qayyim, att Allah gjorde musik som nyckel till zina. Han gjorde musik som nyckel till zina, till otukt. Och han sa att han gjorde att kolla på bilder som nyckel till en förblindande kärlek. Så som han gjorde lathet och vila som nyckel till, vad kan man säga, att ha tomt hopp och för all förlust. وجعل المعاصي مفتاح الكفر وجعل الكذب مفتاح النفاق. Och han gjorde synder som en nyckel eller som en väg till kufr, till otro. Och han gjorde al-kadhib, lögn, som nyckel till hyckleri. Och han gjorde girighet och strävan som nyckel till snålhet och till någonting som bryter familjerelationerna, och att man tar pengar som inte är halal, och att man inte accepterar det som Allahs sändebud har kommit med. Det är nyckeln till al-bida och villfarelse, till allting nytt som folk har hittat på i religionen och all slags villfarelse. Och så säger han, det krävs kunskap och aql och intellekt och att känna till sig själv och vad som är gott och ont för att förstå sig på detta, alltså nycklarna till ont och gott, och att man ska försöka lära sig dessa nycklar så gott man kan, och sen hur man ska använda dessa nycklar. Och sen så nämner Ibn al-Qayyim kapitlet om att det bara finns en dörr till paradiset. Det finns bara en, att det bara finns en väg till paradiset. Att paradiset endast har en väg. Och det här är någonting som alla sändebud är överens om, från den första till de sista. Må Allah sända sin frid och välsignelse över alla av dem. Men vad gäller vägarna till helvetet så är de många. De är så många att de inte går att räkna. Därför finner vi att Allah alltid nämner vägen till paradiset i singular. Han nämner den alltid som en. Och han nämner vägarna som leder till elden i plural. Ett exempel är då Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Och sannoliken så är det här min raka väg. Singular. Min raka väg. Så följ den. Och följ inte de små vägarna, för de kommer att vägleda er, eller att leda er bort från min väg. Surat al-An'am, vers 153. Så här finner vi att Allah nämnde hans väg i singular, och han nämnde vägarna till helvetet i plural. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat al-Nahl, biet, vers 9: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٍ. Att det är Allahs ansvar att förklara den raka vägen, men det finns vägar som går åt sidan. Det är Allahs ansvar att förklara, att beskriva den raka vägen, men det finns vägar som går åt sidan. Och från sunnan känner ni alla till hadithen som är berättad från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, att han sa: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han drog en rak linje och så sa han: det här är Allahs väg. Och sen så drog han små streck på höger och vänster sida och så sa han: det här är små vägarna. Och på varje liten väg, eller på varje av dessa små vägar, så finns det en shaitan, det finns en djävul som kallar till den. Och sen så läste han versen som vi läste, att Allah subhanahu wa ta'ala sa: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Att det här är min väg. Allah säger: det här är min raka väg. Följ den och följ inte småvägarna, för de kommer att leda er bort från min väg. Och den här hadithen är sahih. Den finns i Ahmed och andra. Men om någon då säger att Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt i Koranen: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نور وكتاب مبين يهدي به الله men ittaba ridwanahu subul salam. Att sannoliken så har det kommit till er ett ljus. Sannoliken så har det kommit till er ett ljus och en tydlig bok med vilken han vägleder de som söker hans välbehag till fridens vägar. Att i denna vers i surat al-Ma'ida vers 15-16, då så säger Allah att det har kommit ett ljus till oss från Allah subhanahu wa ta'ala och en tydlig bok med vilken han vägleder dem som söker hans välbehag till fridens vägar. Plural. Så hur kan detta förklaras? Ibn al-Qayyim, han nämner att det här är som till exempel imans grenar. Ni vet att iman, tron, har 73 grenar. Den högsta av dem, att säga la ilaha illallah. Och den lägsta av dem, att ta bort någonting skadligt från vägen. Och blyghet är en gren av iman. Så då så säger Ibn al-Qayyim, precis som iman är en sak. Iman är en sak, men den har 73 grenar. Nej. Och man, kanske idag skulle man kunna säga att det är som en motorväg. Det är en väg, men den har många filer. Och att denna raka väg är att följa islam i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Och då säger han att följa denna väg omfattar att man accepterar budskapet av alla, av Allahs profet. Budskapet av han som kallar till den rätta tron. Tron på hans, på Allahs budskap. Och att man också måste lyda Allahs beordringar. Att det här är det som är vägen till Jannah. Som det har berättats i Bukhari, att Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu sa att det kom änglar till profeten alaihissalatu wassalam, och vissa hadither nämner att det var Jibril och en annan ängel. Och vissa av dem, när de då kom till profeten Muhammed alaihissalatu wassalam, så sa de: han sover. Och andra, de sa: ögat sover, men hjärtat är vaket. Och de sa: en liknelse kan göras med denna person. Så berätta den. Alltså berätta denna liknelse. De sa: liknelsen vi gör med honom är som en man som har byggt ett hus. Och sen så gör han en festmåltid. Och sen så sänder han en man för att bjuda in folk. Så den som accepterar hans inbjudan, han får gå in i huset och äta från måltiden. Och de som inte accepterar personen som bjöd in hans inbjudan, de fick inte gå in i huset och inte äta från måltiden. Och då så sa änglarna: tyd denna liknelse för honom. Alltså tyd, förklara denna liknelse för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så att han förstår den. Då sa vissa: hans ögon sover, men hans hjärta är vaket. Och sen så förklarar de den här liknelsen. De sa: huset är paradiset. Och den som och i andra hadithen säger de: och den som byggde huset, det är Allah. Och den som sändes för att bjuda in till denna måltid, det var Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så den som lyder Muhammed, han har lydit Allah. Och den som ej lydit Muhammed, han har varit olydig mot Allah subhanahu wa ta'ala och Muhammed. Och han skiljer på folk. Och så den som har varit olydig, han har då varit olydig mot Muhammed sallallahu alaihi wasallam och mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa de i slutet på hadithen: och Muhammed skiljer på folk. Att Muhammed sallallahu alaihi wasallam skiljer på folk. Alltså han skiljer på folk genom hans budskap mellan de goda och de onda, och mellan de troende och de icke-troende. Och det här är också ett bevis på att islam splittrar och islam separerar. Islam skiljer. Vissa människor, de vill hela tiden kalla till enhet. Enhet mellan religionerna. Att kristendom och islam och judendom, det är allt ett och så vidare. Och det här är någonting som är mycket falskt. Och det är någonting som är mycket farligt. Någonting som går emot Allahs bok och hans profet sunna sallallahu alaihi wasallam. Och samma sak de som försöker förena mellan sunna och bid'a. Det är också något som är fel. Utan om man vill splittra sig från bid'a, då är det här något som är bra. Och det enda som man ska förenas på, det är islam och sunna. Och man ska inte förena sig på någonting annat än islam. Och man ska inte förena sig på någonting annat än profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah säger: och håll allesammans fast vid Allahs rep. Vilket betyder, repet har förklarats som Koranen. Att håll allesammans fast vid Allahs Koran. Och självklart så faller sunnan också in i detta. Och Allah sa inte: var alla förenade, eller håll alla ihop. Utan han gjorde, han sa håll alla fast vid Allahs rep. Han specificerade denna enhet genom att det ska vara med att hålla fast vid Allahs rep och hans profets sunna sallallahu alaihi wasallam. Och sen ska vi prata om paradisets nivåer. Paradisets nivåer och grader. Det har berättats från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, och jag hoppas att ni alla, då vi nämner profetens namn, att ni alla säger sallallahu alaihi wasallam, för han har sagt: den som inte säger det, han är snål. Den som inte säger sallallahu alaihi wasallam när mitt namn nämns, han är snål. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju beordrat oss att säga det då hans namn nämns. Och den som säger det kommer Allah att välsigna 10 gånger. Så det finns bara gott i att säga detta, och vi kommer inshallah att prata lite mer om det så småningom. Nam, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han har sagt: paradisets folk kommer att kolla upp på de höga boningarna över dem på samma sätt som en av er kollar upp på en blinkande stjärna långt bort i öst eller i väst i horisonten, bara för den överlägsenheten som finns mellan dem. Då så sa de: ja Rasulullah, är det här profeternas boningar som endast de får? Då så sa han: nej, vid honom i vars hand min själ vilar, det är män som trott på Allah och sände buden. Alltså, vem kan nå dessa höga nivåer? Det är män som har trott på Allah och sände buden. Så en person, han kan nå mycket höga nivåer i paradiset genom hans tro på profeterna, hans tro på Allah subhanahu wa ta'ala, och genom lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet. Som har berättats i en mycket fin hadith, att en man, han kom till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och han sa: ja Rasulullah, när jag kommer hem så blir jag saknar dig. Jag bara längtar efter att få träffa dig nästa gång. Och jag blir mycket ledsen när jag tänker på att du kommer att dö och du kommer att ta sig upp till de höga nivåerna i paradiset. Och jag kommer att dö, och om jag får gå in i paradiset så kommer jag vara på en annan nivå, och jag kommer inte att få träffa dig i paradiset. Så profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han var tyst. Han sa ingenting tills Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade. Han uppenbarade den fina versen i surat An-Nisa, att den för dem som lyder Allah och hans profet, wa man yuti' Allaha wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Att Allah subhanahu wa ta'ala uppvarade denna fina vers där Allah subhanahu wa ta'ala säger att för den som lyder Allah och hans profet, han kommer att få vara med profeterna och med as-siddiqin, de som var som Abu Bakr, och as-shuhada, martyrerna, och de rättfärdiga, och vilket gott sällskap. Så i denna fina hadith och denna vers lär vi oss att en person kan nå mycket höga nivåer i paradiset genom att lyda Allah och hans profet. Må Allah göra oss bland dem som lyder Allah och hans profet. Amin. Namn. Och i Imam Ahmeds musnad har det sagts att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa: det kommer att sägas till den som kan Koran då han går in i Jenna, iqra was'ad, att recitera och elevera, recitera och elevera, alltså gå upp i nivåer. Så han reciterar och tas upp till en nivå med varje vers som han läser, tills han läser det sista som han kan från Koranen. Och Ibn al-Qayyim, han säger här att denna hadith bevisar tydligt att paradisets nivåer är mer än 100. Eftersom att i Koranen finns det tusentals verser. Och om en person höjs en nivå för varje vers som han kan, så tyder det på att paradiset är mer än 100 nivåer. Och vad det gäller hadithen som är berättad i Bukhari, att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att sannoliken så finns det 100 nivåer i Jannah som Allah har förberett för till al-mujahidin, till de som krigar för Allahs skull. Att namn, och han sa: mellan varje nivå är det som mellan himmel och jord. Så om ni frågar Allah, alltså om ni gör dua till Allah, så be om al-firdaus. Be om al-firdaus. Det är ett namn på ett av paradiset, eftersom att det är mitten av paradiset och det är det högsta av paradiset. Och över al-firdaus finns Arshur Rahman, finns den barmhärtiges tron, alltså Allahs tron, finns som tak över al-firdaus. Och från detta paradis strömmar paradisets floder ut. Så hur kan vi då förena dessa hadither? Att denna hadith säger att det finns 100 nivåer, och den andra att det finns så många att en person kommer höjas upp med varje vers som man kan från Koranen. Och då så säger Ibn al-Qayyim att det kan vara så att dessa 100 nivåer är bland alla de nivåer som finns i paradiset. Eller att de är de 100 sista, de 100 bästa av nivåerna. Och om man säger så här: det finns 100 nivåer i paradiset, då betyder det inte att det inte finns mera nivåer. Precis på samma sätt som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har sagt: inna lillahi 99 ismen, men ahsaha dakhala al-janna. Att sannoliken så har Allah 99 namn. Den som kan dem kommer att få gå in i paradiset. Och det här betyder inte att Allah endast har 99 namn. För Allah, han har mer än 99 namn. Men han har 99 speciella namn. Och den som kan dessa 99 namn kommer att få gå in i paradiset. Precis som om någon skulle säga så här: jag har 100 kronor i min ficka som jag ska ge till föräldralösa barn. Betyder det att han inte har mera pengar i sin ficka? Nej, han kan ha 1000 kronor i sin ficka, men han säger: jag har 100 som är speciellt för detta syfte. Och vad som också bekräftar och bevisar att det finns mera än 100 nivåer i paradiset är att våran profet sallallahu alaihi wasallam, hans nivå kommer ju vara över alla dessa nivåer. Om de som krigar för Allahs skull uppnår 100 nivåer i paradiset, och det här är någonting som alla kan klara av, då vet vi att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han måste ha en nivå som är högre än denna nivå, som också tyder på att det finns att det finns mera än 100 nivåer i paradiset. Wallahu a'lam. Och vi avslutar med att berätta om den högsta nivån i paradiset. Och det berättats i Sahih Muslim i en hadith som är berättad från Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, att han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: om ni hör bönutroparens kall, alltså personen som gör adhan, så repetera det han säger. Alltså om bönutroparen säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Då ska man repetera efter honom och säga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Förutom, ni vet, om han säger Hayala Salah och Hayala Al-Fala, då så säger man La hawla wa la quwata illa billah. Na. Så han sa i denna hadith, om ni hör bönutroparens kall, så repetera det han säger och be sen över mig. Alltså säg Allahumma salli ala Muhammad och så vidare. För den som ber för mig en gång kommer Allah att be för 10 gånger. Be sen att Allah ska ge mig al-wasila. För det är en nivå i Jannah som bara är för en av Allahs slavar. Och jag hoppas att det är jag. Och den som ber om att jag ska få al-wasila kommer att få min shafa'a. Kommer att få min medling på domedagen. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och den här duan som har nämnts att man ska säga efter bönutropet är Allahumma rabbi hadihi da'wa Allahumma rabbi hadihi da'wa tutama wa salatil qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attahu. Och denna dua kan ni finna i alla dua-böcker. Och al-wasila, denna höga nivå, det har sagts att den är den närmaste nivån till Allahs arsh och den närmaste nivån till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han var den av Allahs skapelser som dyrkade Allah på bästa sättet och den som hade mest kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala och den som fruktade Allah mest och älskade Allah mest, så fick han denna höga position och han förtjänar denna höga position i paradiset och den närhet som han får till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi ber Allah med hans vackraste namn och attributer att han ska göra oss bland paradisets invånare och skydda oss från att vara bland eldens invånare. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.